Idag är det populärt att säga att allting är relativt. Det finns ingen absolut sanning, säger man med bestämdhet. Den absoluta sanning som idag proklameras är subjektivitetens sanning. Var en skall efter bästa förmåga försöka leta sig fram till sin sanning, till sin egen tro, sin egen uppfattning. Och vi är den som gör anspråk på att äga en sanning som gäller för alla. Och vi är den som till råga på allt konstaterar att andra inte har funnit sanningen. Denna skeptiska hållning till en objektiv sanning har sina rötter i hednisk filosofi. Ändå smittade det av sig på kristen teologi. För teologen Schleiermacher så blev det objektiva, den objektiva kunskapen, läran, underordnad. Det viktigaste i religionen är känslan. Känslan av absolut beroende. Skriften var viktig inte som en kunskapskälla i första hand, utan som en dokumentering av religiösa upplevelser. Kristendomen skulle tolkas på ett sätt som gjorde den acceptabel för den moderna människan. Relativismen och subjektivismen har gått in i blodet på den moderna västerlänningen. Alla påståenden om absolut sanning möts av rynkade pannor. Men det är ju din tolkning. Det är ju vad du tror. Och hur många bibelställen man än citerar för att belägga påståendet, så skakar den moderna mannen på huvudet eller på sina axlar. Jag respekterar din uppfattning, men Bibeln kan ju tolkas på så många olika sätt. Hur vet du att du har rätt? Många andra säger ju sig också tro på Bibeln. Filosofen A.G.A. la fram tesen att alla påståenden som inte kunde bevisas med erfarenheten eller empiriskt skulle betraktas som meningslösa. Men varför skulle man ta hans tes på allvar när inte ens den är empiriskt bevisad? Självklart kan vi hålla med om att det kan vara vanskligt att lita på människor. I Guds ord, i en text i Johannesevangeliet, så träder den evige Gudasonen fram. Han som är vägen, sanningen och livet, med orden: om ni förblir i mitt ord, så är ni i sanning mina lärjungar. Och ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Mitt i en okunnig och förvirrad värld träder den allvetande Gudasonen fram. Han talar inte om en sanning, eller om olika sanningar. Om ni förblir i mitt ord, så ska ni förstå sanningen. Sanningen ska göra er fria, säger han. Vi vill inte uttala oss om olika människors trovärdighet. Men det som Gud i sitt ord talat, det står fast. Jesus säger att om vi står fast vid detta, vid hans ord, då ska vi äga sanningen. Ja, vi ska förstå sanningen. Paulus skriver: må Gud stå så som sannfärdig, om och var människa är en lugnare, Romarbrevet 3:4. Därför beror vårt förhållande till den gudomliga sanningen inte på mänsklig klokskap och vishet, utan på tron på hans ord. Och därför säger Jesus till den tvivlande romaren Pilatus: var och en som är av sanningen, han hör min röst. Pontius Pilatus skeptiska inställning som avslöjas i hans ord: vad är sanning? Johannes 18:38. Det uttalandet grundar sig i det som gäller för alla människor. Det som Paulus skriver om i Romarbrevet 1. Fastän vi hade att känna Gud, prisade och tackade vi honom inte som Gud, utan förföll till fåfängliga tankar. Och så blir deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa blev de dårar. De hade ju bytt ut Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen, honom som är högt lovad i evighet. Jesu ord visar att det inte bara finns en absolut sanning, en fast sanning som inte rubbas av människors åsikter, utan att var och en som hör hans ord och tar vara på det själv får äga den frälsande sanningen. Genom hans ord så blir vi hans lärjungar och vi skall förstå sanningen. Då svamlar vi inte i falsk ödmjukhet. Jag tror, jag anser, jag tycker. Det är ju så här jag tolkat saken. Sen finns det andra tolkningar och åsikter som kanske kan vara rätta. Nej, då säger vi med aposteln Paulus. Jag vet på vem jag tror. När vi lagt fram inte våra människomeningar utan Guds klara och rena ord får vi med Luther säga. Det är visst och sant. Gentemot de religiösa människor som muttrar. Du kan aldrig veta att just du har rätt. Det finns ju så många tolkningar, så får vi lyfta fram Jesu egna ord. Ser du inte att du talar rakt emot Jesus själv? Om ni förblir i mitt ord, skall ni förstå sanningen. Jesus tillägger, och sanningen ska göra er fria. Det största problemet för nutidsmänniskan är ändå inte sanningsproblemet, utan det moraliska problemet. Problemet för människan är inte att finna en lämplig levnadsfilosofi eller en egen sanning. Roten till allt det onda är hennes förhållande till den evige guden. Människors tal om gudslängtan och sanningssökande är tom pladder. Vad de i verkligheten behöver bekymra sig för är skulden inför Gud. Att vi är trälbundna under synden. Och med vår skuldbörda stadda på vandring mot en evig förtappelse. Men innan lagens avslöjande ljus lyser in i våra hjärtan vill vi ofta inte tala om något sånt. Därför var det besvärande för judarna att Jesus skulle tala om att de blev fria i kraft av sanningens ord. Fria. Vi är Abrahams säd, sa de. Och har aldrig varit trälare under någon. Hur kan du då säga ni ska bli fria? Johannes 8:33. Judarna värderade sin frihet högt. De tänkte på den makabeiska tiden när judarike på ett heroiskt sätt hade tillkämpat sig friheten. Vi är Abrahams säd. Som hänvisar till det luftig Gud givet Abraham och judafolket. Om deras utkårelse. Vi är fria. Men Jesus tänkte på det andliga slaveriet. Sannoligen, sannoligen, jag säger er, var och en som gör synd, han är syndens träl. Vers 34. Hur fria de än kunde bli i yttre bemärkelse, fri från andra länders ockupation, fri att utöva sin religion, fri att köpa och sälja, så var de ändå trälar. Det är om denna träldom som aposteln Paulus talar. Vi vet att lagen är andlig. Men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden. För jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Jag gör ju inte vad jag vill, men det är vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag icke vill, så ger jag lagen rätt i att den är god. Men då är det alltså inte jag som gör det, utan synden som bor i mig. För jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig. Men inte den goda handlingen. Till det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det som jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen hos mig. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till efter min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag. Som ligger i strid med den lag som är i mitt sinne. Och som gör mig till fånge under syndens lag som är i mina lemmar. Det är om denna träldom Jesus talar när han säger. Var och en som gör synd, han är syndens träl. Men Jesus har kommit med ett budskap om frihet för det fångna. Han säger. Om nu sonen gör er fria, så är ni verkligen fria. Sanningen om friheten från synd, skuld och död är inte ett budskap om en ny lag, om nya gärningar eller nya bud. Nej, det är den orubbliga sanningen om sonen. Om sonen gör er fria, Då är ni verkligen fria, säger Jesus. Endast genom Kristus blir en människa verkligt fri. Ty han är den enda som kan övervinna synden och döden. Jo, detta har han redan gjort en gång för alla. Det skedde på Golgata. Då han i sin kropp bar alla våra synder på korsets trä. Då han led dödsstraffet i vårt ställe. Och besegrade både synden och döden. Och betalade vår skuld. Från den dagen är hela världen rättfärdiggjord. Det vill säga i Guds domslut frikänd. Genom sitt lidande och sin död på korset har Jesus friköpt oss alla som av naturen är syndens trälar. Och denna frihet som han vunnit åt oss alla genom sin död utropade han för hela världen genom sin uppståndelse. Dörrarna till fängelset är alltså öppnade på vid gavel. Skulden är betald. Skuldebrevet i vilket alla våra synder är upptecknade är annullerat. Därigenom att han spikade fast det på korset. Allt detta har han och endast han kunnat göra därför att han är sonen, Guds son och människosonen. Ingen annan än en människa har kunnat taga vårt släktes synder på sig. Ingen har förmått bära denna börda utom om han är Guds enfödde son. Sann Gud och sann Gud. Ingen har kunnat lida för våra synder utom den som själv är utan synd. Ingen har kunnat försona världen med Gud utom den som själv är Gud. Till Gud försonade världen med sig själv i Kristus. Sonen som själv är sann Gud och sann människa. Han är vår medlare, vår försvarsadvokat inför Fadern. Vars helighet och rättfärdighet skulle förtära oss syndare om inte han gick emellan. Han försonade oss med Fadern medan vi ännu var Guds fiender. Friheten är därför vår. Innan vi ens vet om den. Innan vi frågat efter den. Innan vi tagit emot den. Fängelsets portar är öppnade. Domstolen har utfärdat en allmän amnesti. Vad som återstår är att fångarna går ut ur sitt fängelse. Att de tror att det var sant. Att de var benådade. Sanningen ska göra er fria, säger han. Men sanningen är hans ord. Ty Guds ord är sanning. Så sänder Herren ut sina sändebud alltifrån apostlarnas tid fram till våra dagar med budskapet. Ni är fria. Fria från fängelset. Fria från synden. Fria från skulden. Fria från dödens tyranni. Ta emot allt detta. Gå ut i friheten. Men vad blir svaret? Jo, man säger antingen, vi är redan fria, det räcker. Eller, vi vill inte ha friheten, stör oss inte. Det finns ett gammalt svenskt ord för befria, nämligen frälsa. Man säger att det uppstått ur ett äldre frihalsa, det vill säga befria träden eller fången ifrån halsjärnet. Som höll honom fast i gamla tider. Om det nu gällde fångar i ett jordiskt fängelse så fick meddelandet om att de hade benådats, att straffet hade upphävts, att skulden betalts, så skulle väl allesammans ta emot detta budskap med glädje och med uppräckta händer skynda sig ut i den efterlängtade friheten. Men i det andliga är det inte så. Man bara avvisar erbjudandet om frälsning och benådning. Man flyr för livet. Eller så svarar man som judarna i dagens text. Fria. Vi har aldrig varit trälar under någon. Synden kan åt hämja. Vi behöver ingen förlåtelse. Kan vi bara beta på vårt yttre levande. Uppvisa en rättskaffens vandel. Så ska nog Gud acceptera oss. Men därför att lagens väg mot frälsning är omöjligt. Med all synd som bor i oss, så inskärper Bibeln frälsning genom Jesus och Jesus alena. Ni vet, skriver Petrus, att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni har övertagit från era fäder. Nej, det var blodet från ett lamm, utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. Har Jesus friköpt oss genom sitt offer, så är vi verkligen fria. Vi behöver inte vara rädda för den eviga döden. Kristus har friköpt oss till evigt liv. Den som tror på sonen har evigt liv, säger Jesus. Vi behöver inte vara rädda för den yttersta domen. Jesus har friköpt oss ifrån domen. Han säger, den som hör mina ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Vi behöver inte vara rädda för helvetets eviga straff. Skriften säger, straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och vi får vara glada, ja överlyckliga. Genom Jesu död har himmelens portar öppnats för alla människor. Alla får tro förlåtelsen. Jesu försoningsverk helt gratis. Ja, vi får inte bara tro det. Skriften uppmanar oss enträget, lockar oss med orden om Guds kärlek i Jesus Kristus. Låt mig avsluta med sångarens ord. Våga dig, dristelig, tro att Jesus gjort allt för dig. Amen. Låt oss bedja. Gud, du som har gett oss ditt ord, lär oss att det bara finns en sanning. Sanningen i ditt heliga ord. Lär oss att förtrösta på det. Och skänk oss genom din helige ande som verkar i ditt ord. Skänk oss sann tro och förtröstan på ditt ord. Så att vi får lära känna sanningen och bli dina lärjungar. Tack käre himmelske fader för att du sände din son för att friköpa oss, befria oss ifrån synden, döden och djävulen. Tack för att skulden är betald, straffet är avtjänat i vårt ställe. Och att vi får lita och tro på det utan alla motprestationer. Befäst den sanningen i våra hjärtan så att vi till sist blir evigt saliga. Amen.